Ska vi bara lyfta upp våra händer så här. Du som har kommit hit med längtan, så kan det vara skönt att bara få visa. Ibland med vår kropp. Vår kropp, den säger Paulus, den kan brytas ner, men vår ande kan bara bli yngre, vet du. Så Fader, vi tackar dig att du är här med din helige ande just nu. Vi tackar dig för att vi får vara samlade i det namn som står över alla andra namn. Det namn som har krossat djävulens makt och inflytande i våra liv. Det namn som öppnar upp en väg in i det allra heligaste. Där finns det frälsning, frihet och helande. Från allt det som binder oss och särskilt synden i våra liv, Herre. Tackar dig för att du är här just nu. Du känner oss och du ser oss och du vet vad vi längtar efter. Jag ber om att du, helige ande, som är min absolut bästa vän, att du kommer och bara pekar på ditt ord, Fader. Vad du har gjort för oss och vad ditt ord säger i denna tid. Låt det som ska gå ut ikväll få bli som en profetisk signal in i våra liv, Herre. Var och en där vi befinner oss i de olika kontexter, sammanhang som vi är en del av. Tack att du vill komma med din helige ande och inspirera oss och låt oss få se det som pågår, det som kommer, Herre. Vi tackar dig för att du är en Gud som är allsmäktig. Du är majestätisk. Du är en Gud som älskar, Herre. Du är en Gud som tar bort all skam och skuld i våra liv, all djävulskap, allt det där som står i vägen mellan oss och få se din härlighet, Herre. Tack att du har gett oss all makt i himmel och på jorden genom den helige ande att vara med och etablera ditt rike och få se din kraft manifesteras på plats efter plats, Herre. Och se hur det okulta mörkret, Herre, hur täckelsen över Sverige dras undan, Herre. Och när vi får bara be om att din ande och ditt rike skulle utbredas ännu starkare, ännu mer, Herre, på plats efter plats, Herre. Vi ber för Alingsås speciellt just nu, Herre. Tackar dig för att du har en plan för Alingsås. Tackar att du har en plan för de församlingar som finns på den här platsen, Herre. Och jag ber om att du, helige ande, skulle leda. Att du, helige ande, skulle dra människor in i din närvaro, Fader, för att kunna se det du har för oss, Herre. Öppna våra andliga ögon, Herre. Ta bort slöjan från våra ögon, Herre. Låt oss få se den du verkligen är, Jesus. Att du har gjort allt för oss, Herre, till Jesus. Jag tackar dig att du har öppnat en ny och levande väg, Herre. Du har öppnat upp vägen till andlig frihet och förnyelse och kraft, Herre. Så vi ber om att alla religiösa masker och make-upper skulle falla ner, Herre. Så vi får se dig för den du verkligen är, Herre. Tack att du verkar idag. Tack att du är densamme igår, nu och i all evighet. Och dig tillber vi, Fader. Vi prisar dig. Så kom och gör vad du har tänkt om i dagarna. I all enkelhet så vill vi stå fram och säga, kom du helige ande och gör vad du har tänkt, Herre. Vi ber så, Fader, i det namn som står över alla andra namn. Namnet Jesus Kristus. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Halleluja. Underbart. Om du inte redan har satt dig ner så får du varsågod och sitt. Halleluja. Underbart. Ska vi ge låsningsteamet en uppmuntran här? Jag tycker de är värda det. Underbart. Vad roligt att se er. Och jag sa, vad roligt att se er. Och träffa Mari så här. Underbart. En god broder. Amen. Och Håkan och Solveig, vi har träffats några gånger nu. Först i Linköping i många, många år. I församlingen Victory, som var en fantastisk församling. Som betyder mycket för många. Underbart. Ni är trofasta. Kroppen, den är ju inte vad den har varit för 25 år sedan. Det är bara så, men andra blir bara yngre. Amen. Och Helen också här, Nordbö, kul att se dig. Jag åkte ända från Göteborg för att vara med här ikväll, är det så? Nej, du bor... Ja, okej. Men du är ledare i Gothenburg Prophetic Center, så mycket vet jag. Sen känner jag igen en del andra ansikten här, men dock inte alla. Det är väl underbart det, att vi får ändå känna varandra emellan våra hjärtan så här. Men det är kul att vara här i Alingsås. Jag har ju varit här några gånger nu. Och när ledningen här undrade om jag kunde komma igen så blir man ju alltid lika förvånad att man tänker, oj, vill de man ska komma tillbaka? Det är ett gott tecken. Det betyder att man har gjort någonting bra, åtminstone. Vi har haft en tid i vårt ministry som har varit helt fantastiskt det här året och efter sommaren här har det rivstartat. Jag tror vi hade 24 eller 25 möten i augusti hade jag. var i Finland vid två kampanjer, större kampanjer och i Sverige. Och nu i september har vi haft 10-12 möten innan de här. Så det är 40 möten sedan 1 augusti. Och emellan det så är det ledarskapssamlingar. Och det, varannan måndag så kör vi upp i Karlstad också. Något som heter Power Station. Halleluja! Och när vi fick det tilltalet i mars 24 så sa jag faktiskt till den helige anden så här att tycker du att jag har för lite att göra? Tycker du att vi har så lite så vi måste ha lite till? Men det är märkligt det där, men när Gud talar och när man tycker att man inte har tid eller kraft eller resurser. Men så när det är Gud som talar, då får man gå in och bara abdikera själv och säga, då får du ta över. Och det är det bästa sättet att få se hur någonting kan växa. Så vi har kört, Gud sa så här faktiskt, skapa en landningsbana för min närvaro. Så ska jag göra resten. Så vi hyr en biograf i centrala Karlstad. Och det var det enda vi visste när vi startade upp där i augusti, september förra året. Och vi tänkte, kommer det folk? Jag menar, bara sådär. Men det har varit bra med folk och det fortsätter att komma bra med folk. Och människor blir frälsta. Demonerna lämnar människor så att de faktiskt, får man säga det i Korskyrkan i Alingsås, de ligger på golvet, alltså på biografen, och spyr ut sina demoner. Och det är sådana människor som har varit fast i sekter, New Age, okkultism och olika andliga tekniker som blandas med droger, sex och andlighet. Så kommer de till Power Station. Och vi förstår ju nu varför Gud sa Power Station. Vi tyckte att det var lite förmätet faktiskt. Men nu förstår vi det. Därför det är en sån gudsnärvaro i den här biografen. Och det har formats så det finns ett lovsångsteam som står med mig, 7 stycken. Och det finns en bönegeneral, det finns bönemänniskor. Vi har börjat upp med någonting vi kallar för power groups. Ett annat sätt för hemgrupper. Det låter ju mycket bättre på engelska, eller hur? Starkare smörjelse då. Och där har det samlats redan kontinuerligt nu, 40 stycken redan nu. Och vi börjar i augusti. Nu i augusti alltså. Är det 40 stycken? Och det är helt otroligt. Och varannan måndag då vi inte har Power Station, då har vi bjudit in till onlineundervisning. Det vi undervisar om den helige ande, auktoriteten i Guds ord, hur man kastar ut demoner. Vi talar om bön, vi talar om karaktär kontra smörjelse. Och vi kommer komma in på nådegåvor och så vidare. Och vi har 200 stycken som är anmälda. Som kopplar upp sig. Och jag hörde att det satt ledarskap både i Finland och i Norge och i Sverige. Sitter i hela ledarskap och är med på onlineundervisningen. Det är fantastiskt. Och det finns en teknik och när Gud säger det, det är som att då faller allting bara på plats. Och vi ska ha bönesatsningar här, bönedagar. Och det teamet måste jag säga som har format, som bara har kommit. De är mellan 22 och 32 år i majoriteten. Så det är nästa generation som kliver in redan nu som får vara med och träna. Så förra i måndags så hade vi Power Station, då hade vi 3 stycken enkla predikningar på 15 minuter, 20 minuter var om den helige ande. Mini preaching och så var det lovsång och så var det förbön med handpåläggning i den helige andes kraft, står det på hemsidan. Och det där vet människor om. Och dit kommer människor som aldrig har varit på ett kristet möte, aldrig varit i en frikyrka. Så kommer de in i en neutral lokal, de kommer in med i en biograf. Och så tänker de, kan man ha ett kristet möte här? Och så möter de Guds kärlek, de möter trygghet. Vi talar om varför det sker det som sker. Och så känner de sig trygga. Och så går de sakta ner för den här biografen som slutar så här. Den tar strax under 200 sittplatser. Så går de ner på sidan. Och så vill de också ha lite förbön med handpåläggningen. För de har sett hur andra blir berörda. Och du vet, det är inte många som står upp kan jag säga. De flesta ligger ju ner va. Och i måndag så var det några killar som kom. Stora killar vet du, som kommer från en annan kultur. Hade hört talas om Power Station och var lite så här. Du vet, de skulle kolla. Och så kommer de fram och ställer sig där. Och så går jag fram till en kille. Så frågar jag han så här. Och vad vill du ha av Jesus? Då säger han så här. Jag vill bara kolla om det här är på riktigt. Och då sa jag bara, är du beredd då? Sa jag. För vad då, sa han. Mer hann han inte säga, för han sidan är ner. Och det låg han, och en kille bad för honom länge där. Ett starkt vittnesbörd. En annan tjej som har kommit med på slutet nu, som har varit med insekt i över 30 år. Och vi får med och se hur Gud befriar henne. Ibland går det inte på en gång så där. Det tar lite tid. Men intressant är att ingen av de här som har blivit befriade, de tycker att det är jobbigt eller det är ledsamt. De är superglada. Och därför tror jag att vi är i en tid nu, vänner, där det är tid för Guds folk, för Guds församling, olika gemenskaper som har kristna förtecken, fyllda av den helige ande, att ta ett steg fram. Vi får inte drunkna i kyrkopolitik och liksom i inre beundrarklubb, utan nu är det dags att kliva ut med all erfarenhet, allt Guds ord som finns i dig, och ta steg i tro. Och jag tror att det är en sån tid nu faktiskt. Ett sökande. Har det alltid varit, men det är som att det är en sån tid. Folk har tröttnat både på det ena och det andra, och så vill de ha det äkta. Och om då inte vi är äkta, hur blir det då? Det är därför vi behöver mer av Gud. Det är därför vi behöver mer av den helige ande. Så det vi får se där, det är bara Guds nåd, och vi vet inte var det tar vägen. Och först var det en generatorplats och en katalysator. Nu är det en kristen gemenskap. Det har blivit en familj, ett hem för många. Och jag tror, eller jag har sagt i några år nu, att det håller på att förändras. Gud håller på att möblera om på många olika sätt i Sverige. Också sättet hur man är kyrka. Alltså, det kommer att uppstå gemenskaper, sättningar, hjärterelationer som hittar varandra för ett större syfte, för att verkligen få se evangeliets kraft bryta igenom. Och då kommer det inte vara så viktigt med kyrkobyggnader och kafégrupper och städgrupper och putsa fönster och kitta fönster och sånt. Det är säkert viktigt, va? Det är mycket fönster här. Men det finns någonting som är viktigare. Och det kommer att förändras, och det håller på att förändras. Därför att det vi ser nu i Sverige, det är att det är människor som rycker åt sig himmelriket. Och det är inte bara bland de kriminella och de här gängen. Och det är inte bara de som vi hör, kanske lite, de sticker ut lite. Men det rör sig på så många områden, vet ni. Inom businessvärlden, kulturvärlden, inom sportvärlden, vet ni. Jag pratade med en professionell ishockeytränare den här veckan. Han är svensk, men han är inte tränare i Sverige. Han har en levande tro på Jesus, och han är fylld av den helige ande. Och han har varit tränare i många, många år på hög nivå i Sverige också. Han har varit tränare i Sverige också för ett antal år sedan. Och han ser inte sitt jobb som att vara en ishockeytränare. Han är kallad av Gud att administrera evangeliet genom det han håller på med. Så han berättade för mig igår, och jag måste berätta det, för det är häpnadsväckande, att i det land han är tränare i, så gick det här laget till slutspel, och det är som att allt han liksom tar i det är välsignat. Och i slutspelsmatchen mot ett av de bättre lagen då, det var i slutspelet, så en av deras bästa backar blev hårt tacklad och ramlade ner på isen, och axelskyddet åkte åt sidan, så han ramlade på axeln och axeln sprack, gick sönder. Och indirekt i omklädningsrummet efter matchen så säger läkaren till den här tränaren att axeln är sprucken, han är borta minst 2 månader, kanske 3 månader, så han kan inte spela en match i slutspelet, det är kört. Och troligtvis blir det operation. Och det här var på lördag kväll de spelade, och han fick höra det här. Han hade börjat tala lite om Jesus med alla spelarna, som han alltid gjorde så här. Och så sen så, innan de skulle ta nattbussen hem, natt till söndag, så står han i ett duschrum och ska ta på sig sina kläder och byta om, då tränaren också. Och så kommer den här killen i den här, en sån här vagga, du vet, med axeln helt. Han har så fruktansvärt ont. Och så får han en tanke. Så säger han till den här killen, du vet ju om att jag tror på Jesus. Och han som har skapat dig, han kan ju också hela dig. Är det okej om jag... Och så hann han inte prata färdigt, för den här killen skrek bara, be för mig, be för mig, för han ville spela slutspelhockey, vet du. Så han la sin hand på den här killen på axeln och bad en enkel bön i Jesu namn att han som har skapat honom skulle också hela hans axel. Det här var på lördag kväll sent. På måndag förmiddag var han på isen, var helt frisk och helad. Hela laget och läkaren var helt i chock. Det hände här nu före sommaren och de vann serien i det landet också. Förstår ni va? Så jag tror att Gud gör någonting. Vi får inte fastna i strukturer och tro att det ska bli på det sättet som jag har räknat ut. Och det klassiska. Och vi måste verkligen förstå det. Okej? Det räcker inte bara att en predikant ska säga det hela tiden. Vi måste förstå det. Det är en sån tid. Så församlingen är ju, och det är liksom nästa steg nu för oss i Power Station, är att undervisa mycket om församlingen. Vad är en församling? Alltså andlig gemenskap och allt det här. Och varför finns församlingen? Och församlingen är ju elastisk. Den är ju inte statisk. Så den är ju formbar. Därför så får vi aldrig fastna i former. Är ni med? Utan hela tiden vara ledd av anden. För fastnar vi i en form, då är det ju faktiskt så att det finns en liten risk att anden går förbi dig. När du är fast i din form och tror att det ska vara på ditt sätt hela tiden. Ja. Det är därför som Korskyrkans tid nu i Alingsås är den bästa tiden just nu. För just nu så vill han möblera om något våldsamt. Och det börjar i era hjärtan. Och om ni verkligen vill vara med, då är det bara fasten seatbelts. Därför att jag sa på en plats här i augusti, jag tror det var Finland faktiskt, men det spelar ingen roll, att leken är över nu. Leken är över. Den religiösa leken är över. Nu är det dags att göra det Jesus vill vi ska göra genom den helige ande. Så det är en stark uppmuntran till oss att det bästa ligger framför. Amen. Därför poppar upp gemenskaper och sättningar därför Gud talar, Gud lägger grunden och så vattnar vi och ordet och anden gör sitt och människor kommer till och människor blir helade och plötsligt så har man en andlig familj. Det är därför som hemgrupper är en potentiell stor församling. Målet är ju inte att dra folk till kyrkan. För då har ni bevisligen kallat fel talare ikväll. Okej? Okay. Ja. Men förstå, det handlar inte om det. Det handlar inte om att skapa gudstjänster som drar folk. Det handlar om att låta Guds närvaro få fritt utrymme som drar folket. Och om då folk inte vill ha Guds ande, då kommer de ju inte. Men det är inte fel kanske på dig för det, för att det är lite folk. Utan det är det att det finns en tendens att folk inte vill ha Gud idag. Man vill inte ha det anden gör. Och då pratar vi om de som redan är frälsta. Så jag har ju en predikan, jag ska inte ha den ikväll, men jag har en predikan som heter så här, även om kristna kan bli frälsta. Därför att vi pratar inte om någon slags kristendom utifrån en kultur, utan vi snackar ju om och vi predikar om att våra liv blir förvandlade. Amen. Att vi går från mörker till ljus. Att vi känner hur Jesus har tagit all vår synd. Det klassiska evangeliet. Du vet att när du möter dem i Karlstad på Power Station, då vill inte ha ett djupt bibelstudium med 5 punkter om rättfärdiggörelsen i Kristus. Det är inte det första de vill höra. De vet inte knappt vem Jesus är. De har bara mött Jesus i New Age-världen. Som har kommit när de hallucinerat och gjort transcendentala resor i hela världen. Men det är inte den Jesus, den riktiga Jesus de har mött. Det är en annan typ av Jesus. Och många vill ha Jesus idag, men de vill inte omvända sig. Man vill ha Jesus också. Men det räcker ju inte. För frälsningen börjar med omvändelsen. Att vända sig om. Och där tror jag att vi alla måste bara inse. Om vi tror på väckelse i Sverige, då måste vi vända om. Det är dags att vända om. Jag har så mycket i mig inför de här mötena så det vet ni inte. Så jag kommer inte hinna någonting. Det är säkert. Men lite av det jag har sagt här nu i början, det är profetiskt till er. Gud möblerar om. Så du sitter inte säkert. Tro inte att det kommer bli som det alltid har varit. Utan det kommer bli annorlunda. Och vill man inte vara med så säger Gud, det är helt okej. Okay. Det är bättre att du är kall än ljummen. För det är ljummen och ska spy ut oss ur sin mun. Så det är bättre att vara iskall och säga nej. Men det är bättre att säga ja. Halleluja. För att leva med den heliga ande, det finns inget mer spännande. Och jag har ju fått det så klart för mig sedan många, många år att om vi ska vara med och se allt det här som vi önskar få se i människors liv, då måste ju vi själva bli fyllda av det. Vi måste få tro för att Gud kan använda oss. Vi kan inte gömma oss bakom våra ursäkter och be om någonting vi redan har fått. Vi har ju fått allt i Kristus Jesus. Släpp bältet och bara gör dig fri från allt som binder dig. Se till att du är fri. Alla lojalitetsband. Alla släktband. Va? Någon tänker så här, men tänk om jag blir fri, vad ska de säga då? Bry dig inte om vad människor säger. Människor ska inte döma dig en dag. Det är Gud som ska göra. Du bedöms inte av människor. Inget annat på det. Det är redan chockade här. Ja. Jag har sagt det många gånger, jag säger det igen. Att vad har vi att förlora? Ingenting. Jag menar, det gäller att ge hela sitt liv. Du lever en gång. Du lever ett liv. Du fyller 37 år en gång i livet. Du fyller 57, du fyller 60, 60. Du fyller en gång per år. Det året kommer aldrig mer tillbaka. Och ju äldre du blir så inser man vad viktigt det är att man fyller livet med år. Nej, åren med liv. För vi lever bara en gång. Och tänk att sitta på ålderns höst, vet du. Sitta där. Samma bänk på samma plats. Man har luktat sig fram med ögonbinden. Förstår man detta nu? Och så tänka, jag skulle ha gjort det där. Varför vågar jag inte göra det där? Vad var det som hindrade mig att inte göra det där som jag upplevde Gud sa? Jag prövade ju aldrig ens. Jag var så styrd av andra människor. Men vad skulle de tycka? Ja, vad ska de tycka? Det är kanske du som är nyckeln till så att fler vågar. I Karlstad, en stad på visserligen 100 000 människor, med få frikyrkor, det är egentligen bara två evangeliska kyrkor, kanske tre då, men de har en liberal syn på väldigt mycket. Men samlar inte så jättemycket folk, kanske totalt 200 personer, 220 en söndag. Två kyrkor på 100 000 människor. Jag menar, det är enorma behov. Och då kan man inte tänka sig, vad ska de säga? Ja, vad ska de säga? Men vad säger de som inte är frälsta? De säger tack för att ni kom. Så tänk inte på vad de redan frälsta säger till dig. De som redan har en högkyrklig tro och är så fantastiska. Tänk på de som aldrig har hört. Tänk på de som väntar på att du ska säga någonting, göra någonting. Profetera ett enkelt ord över dem eller be för dem. Det är de du ska tänka på. De här som längtar efter Gud, men de har inte mött någon som har vågat säga någonting om Gud. Och då är det en sån tid nu. Jag tror att vi är en sån tid när allt det som sker i vår omvärld, det kan ju få, det skapar oro, eller hur? Och rädsla för många. Och då säger Bibeln, när ni hör rykten om krig och när det är uppe i allt det där, då ska ni lyfta på er blick. Titta inte på det, bry inte om det på det sättet, utan se på honom, för nu är det tid att låta kyrka vara kyrka på riktigt. Och därför är det viktigt nu att förstå att den helige ande är verkligen nyckeln som passar alla lås. Aha. Johannes 3 säger ju att man kan bara bli frälst. Du kan bara bli frälst genom ande och vatten. Du kan bara förstå Guds ord genom den helige ande. Du kan bara förstå vem Jesus är genom den helige ande. Du kan bara tolka det Gud säger idag genom den helige ande. Amen. Så kyrkan måste fyllas av helige ande. Och helige ande är Gud. Amen. Jag ska ta upp några saker ikväll som jag har känt starkt faktiskt. Och det säger man ju ofta, men det är faktiskt så. För Guds ord är ju starkt. Tänk om man skulle säga, jag har känt det svagt. Men det här har jag känt verkligen. Och jag har lite annorlunda vridning på min predikan ikväll. Och det jag vill säga, kanske du tycker då. Men det kom så, då får det bli så. För jag vill börja med att säga då att Guds tid för församlingen är nu. Guds tid för församlingen är nu. Och om vi tror på församlingen, om vi tror på ekklesia, alltså den troendes gemenskap. Du förstår vad jag menar, den troendes gemenskap. På olika sätt som den utformas. Om vi tror på den, och vi tror att tjänstegåvorna är viktig. Vi tror att nådegåvorna är viktig. Vi tror att anden är viktig. Då är vi en del av det. Och då måste vi förhålla oss till det som vi själva tror på. Nämligen församlingstanken. Att du är församling där du är. Och Gud vill ju ha en församling som är stark i anden. Jag får inbjudningar, inte varje vecka, men flera gånger i månaden. Och jag kommer åka på dem längre fram. Det är goa, seriösa kontakter, stora sammanhang. Och det är Sydamerika, det är länder som har öppnat upp sig nu sedan jag var i Guatemala i mars månad. Allt det här är fantastiskt. Och så. Och det är starka församlingar, säger man. Det betyder att de lever starkt i den helige ande. Man har ett ledarskap som lever i anden. Som inte bara pratar, utan när de säger något så säger man att de har det i sig. Är du med? Det är så märkligt att man kan träffa människor som säger en sak och man känner att aha, ja, men det är säkert sant. Och så är det någon annan som säger samma sak. Men du känner att det är skillnad. Det är för att en personen av dem har det i sig. Vad är det? Det är att man har abdikerat och låtit anden få ta över. Och de församlingar som kommer ha, så att säga, andlig framgång. Jag tror att det är de som har en stark förståelse av vad församlingen är och som vill leva starkt i anden. Och därför så kan vi inte liksom se bort ifrån det här. Bibelstudier är fantastiskt och sånggudstjänster är fantastiskt och countrykvällar och kafferep och hobby och pyssel och allt det här är jätte. Det portar in till människors hjärtan. Men när du väl har öppnat upp deras hjärtan, då måste du ha lite att komma med. Då kan man inte komma med liksom några grejer som inte funkar. Och det här, och den helige ande, jag har sagt det så många gånger, han är ju inte svensk. Så Gud tänker ju inte annorlunda om Sverige, utan Gud vill ju att i Sverige ska det finnas församlingar som är starka i anden. Men det är ju inte riktigt så. Eller håller ni inte med kanske? Ni är så försiktiga här. Jag vill ge dig några punkter på, och det här låter märkligt då, hur en kyrka kan förlora evangeliets gränser. Låter märkligt, eller hur? Vad vill jag säga då? Jo, jag har några punkter här. Bland annat det första jag vill säga, det är det. När människofruktan ersätter gudsfruktan. I Galaterbrevet, för med mig till Galaterbrevet. Galaterbrevet är ju ett fantastiskt bok. Som är skriven till ett område, Galatien. Ett antal församlingar. Och Paulus, han går ganska hårt åt församlingen. Och ibland har jag tänkt så här, jag undrar hur ledarskapet i en svensk frikyrka skulle reagera om Paulus kom in på deras ledarsamling och sa det han sa till Galatien. Kanske man skulle försöka slänga ut honom. Men i första versen, i första kapitlet i Galaterbrevet, så vi läser det först. Då säger han så här. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Alltså, tänk vilken självbild han hade. Han skryter inte, han vill inte vara någon, utan han har ödmjukat sig. Han hatar ju den kristna kyrkan. Han förföljde den kristna kyrkan först. Så han hade ingenting att komma med. Men han visste att jag lever det här livet inte för att jag själv vill det, men för Gud har utsänt mig till att vara den jag är, apostel. Och när han då skriver till det här området, så står det i vers 6. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Och så står det vers 10. Hade jag fortfarande sökt människors gillande, skulle jag inte vara Kristi tjänare. Det finns en risk i vår tid att vi flyttar gränserna. så att vi tappar Guds fruktan, så vi börjar frukta människor istället. Och det är symptomatiskt hur fienden jobbar i västvärlden framför allt. Hur vi ska börja att frukta varandra och vi ska vara rädda för varandra för att komma nära Gud. Men Gud vill att du ska ha Guds fruktan i ditt liv. Du ska älska Gud mer än allting annat. Och det kommer alltid vara människor som alltid kommer ha åsikter om den kristna kyrkan. Och läser Uppenbarelseboken och Daniels bok och de profetiska böckerna. Och du kan se hur de pekar in i vår tid. Så inser och förstår att det finns ingen automatik att alla ens i vår tid just nu kommer att få behålla livet till och med. Vi har de som har fått plikta med sina liv i andra länder. Varför då? Det är för de fruktade Gud mer än människor. Och det här vågar vi inte prata om, men det här är den första punkten, att det finns, det här gränsen ser jag. Man är rädd för att stöta sig med människor, särskilt i viktiga, känsliga frågor. Och så backar man, till exempel om omvändelse, behovet av omvändelse idag. Så fort man börjar prata om det, vet du, så har du 20% emot dig direkt. Och sen är det ännu fler när det väl visar sig. Alltså man vill inte höra att man måste omvända sig. Utan ta lite där och ta någon vers där och gör en teologi av det och så blir det säkert bra. Du vet, det kommer aldrig Gud att kunna välsigna. Det är därför som fienden har ju lyckats att liksom få oss att frukta människor och vara rädd för att stöta sig. Jag har skrivit att fokus skiftar just nu i vår tid från att vara trogen ordet till att vara relevant. Inkluderande. Har ni hört? Ja, ordet är inkluderande, men det är minsann provocerande också. För det provocerar vår synd. Så första punkten i all enkelhet är, människofruktan ersätter Guds fruktan. Det här kan ni göra ett eget bibelstudium om när du kommer hem sen. Det andra är att, jag vet inte om du har märkt det, korset har tonats ner. De sista 20 åren, tycker jag, kanske 25 åren också för den delen, så har korset allt mer tonats ner. Predikningar har ibland, inte alltid, men jag har märkt det, för så pass mycket reser jag, att predikningar och det som liksom utgår från talarstolen är mer management talk, life coaching och hjälpa människor till ett bra liv. Och det kan man hålla på med, men kanske inte i en kyrka. Jag vet inte om du håller med mig, men nu är det jag som predikar ikväll. Men man undviker ord som synd. Jag menar, hur ska människor kunna bli frä? På Power Station, då pratar vi om synd hela tiden. Du måste omvända dig. Du kan inte fortsätta att knarka eller leva på det sätt du lever. Du kan inte hålla på och ljuga och stjäla eller leva det här livet, för att det håller inte. Du måste bli frälst. Du måste bli frälst från din synd. Och så förklarar vi vad synden är. Och då tänker de, ja men det stämmer, jag är synd i mitt liv. Tack för att du berättade. Ja, och så berättar man hur man kan bli av med det. Som en sa till mig när hon grät ut sin synd inför Gud en kväll, för det var början på de här mötena. Så sa hon, och här har jag gått omkring och trott att det har varit ett problem som jag ska lösa. Och så säger du bara att jag bara erkänner inför Gud och kastar det på Gud, så blir jag av med alltihop. Exakt. Varför har ingen berättat det? Förstår ni? Men korset har tonats ner. Vi talar för lite om blodets kraft. Så Jesus har blivit en life coach, inspirationskälla, en reformator, men inte kanske första hand en frälsare från all synd. Och det är därför Gud sände sin son, för att befria oss från all synd. Och synd är ju inte en syndakatalog, utan det är ju allt det som skiljer mig från Gud. Så vi kan ju faktiskt bekänna synd varje dag inför Gud och säga, förlåt mig min synd. Jag gör det personligen varje kväll innan jag somnar. Gud, förlåt mig om det är någonting jag gjort idag som inte var rätt eller fel, eller min attityd. Så förlåt mig Gud, du vet mitt hjärta, det är inte meningen. Förlåt mig Gud. Ta min synd. Ta skräpet. Jag vill leva rent. Och då säger han alltid, Ja, jag tar det igen. Och igen och igen. Andra Timoteusbrevet kapitel 3. Andra Timoteusbrevet kapitel 3 och vers 5. Då står det så här. Känns det bra? Ni är så tysta här, men det är så mycket halleluja. I Finland, det älskar de sånt här, vet du. Halleluja, Jesus, Jesus, Kristus. Ja. Då skriver Paulus så här till Timoteus om i de sista dagarna, och det måste jag ändå, jag menar, var de sista dagarna, de trodde det var ganska nära förestående, då så är det ju mer nu. Eller? Men de kommer att älska njutning mer än Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Jag sa på en ledarsamling, så sa jag faktiskt det här. Det var så pastorer. Så sa jag, om du ena lördagen sitter hemma och käkar chips och tittar på Netflix, och nästa lördagen så är du inför Gud och ber. Det får du gärna göra, va? Så, men skippa Netflix och alla dessa dåliga serier och chipsen. Ingenting av det är bra. För det kan ju inte sluta äta chips. Va? Eller hur? En näve, så måste du ha en näve till. Och ännu värre med ostbågar. Då är man ju rökt. Jag köper aldrig en ostbåge. Därför att när jag var ung köpte jag en påse med ostbåga. Extra size. Alltså, jag kunde slåss för den, alltså. För en näve, det går ju inte att sluta, va? Jag vet inte hur det är med dig, men alltså, ostbågar, det måste vara något konstigt i det. Så jag bestämde mig, jag köper inga ostbågar. Jag har inte köpt ostbågar på 20 år. För jag vet, köper jag en ostbågepåse, då äter jag upp den. Och sen ligger jag och har bara dåligt samvete. Jag måste ut och gå en extra promenad eller träna extra hårt på gymmet dagen efter. För jag får så dåligt samvete. Här ligger jag och käkar ostbågar. Helt gul om fingrarna, vet du. Kletigt överallt och tjock i magen och ont i magen får man. Men man kan inte sluta, va? Men njutning, det kan vara ostbågar för någon. Ja, det kan vara för mycket alkohol. Det kan vara gourmetmat. Vem vågar prata om det då? Vi pratar bara om alkohol. Men vi äter oss ju in i himlen. Alldeles för snabbt. Njutning, ja visst, du har rätt att njuta livet. Det är självklart. Men när det liksom blir istället för Gud. Vem vågar säga det då? Så ett korslöst budskap, det ger en kristendom utan kraft. Det blir bara en mask för många. Därför man gömmer sig bakom sina njutningar och man vill ha allt det här. Och så är man fast i det där, och sen vill man ha lite Gud också. Jag måste gå, jag måste väl ställa upp och vara med lite så inte pastorn slutar i församlingen. Alltså, förstår ni? Det är ett liv vi lever. Korsets kraft kan inte tonas ner. Vi måste leva i omvändelse. Vi måste få kraft att säga nej till det där som jag skulle vilja göra. Men jag gör det inte, för det finns något annat som ger mig mer tillfredsställelse. Och det är att vara nära honom. För om du ska få kraft att kasta ut demoner, profetera klockrent över allt det som rör sig, då måste man bestämma sig för att leva det livet. Då kan man inte ligga och titta på Netflix och käka chips varje helg. Eller gå hem efter ett möte och så slå på tvn och se en dålig film. Ja, men på riktigt. Ja, vi har sagt det till våra barn. Du får titta på tv när du vill, men välj tillfällen, har vi sagt åtminstone. Jag kommer ihåg när Jakob, vår äldste son, han är 31 idag. Han är en bönekrigare, profet. När han kommer hem från bibelskola, vi hade 10-11 års tid uppe i Värmland när han var liten. Mycket undervisning, kraftfulla möten. De var uppvuxna med att människor låg överallt och talade tungor och behelade. Och det är sådär crazy, det vet hur det var. Hur det är. Och sen kunde han komma hem och så kunde han sätta sig vid tv och slå på någon dålig film, va, tyckte jag. Och jag har bestämt mig för att jag ska inte vara den här som är hård mot mina barn och säga du får inte hela tiden. För att det kan bli revolt senare. Så jag och Maria har valt en annan väg. Så vi har hittat en väg som passar oss. Men vi var alltid närvarande. Så istället för att vara arg mot han så kunde jag bara säga så här. Liksom, ja nu Jakob, ska du se på den här filmen nu? Ja det ska jag. Ja. Kom ihåg att den helige ande sitter jämte dig. Han ser samma film som du. Gör han? Ja han sitter där. Så. Du får väl prata med honom vad han tycker om filmen. Så. Så gick jag in i köket. Så gick det inte så lång tid. Då kom de. Har du redan stängt av tv? Ja, det var ingen bra film. Vet du. Då kunde vi slå på någon annan film som var bättre. Det andra är hur vi kan förlora evangeliets gräns och dess kraft då, i vår tid. Det är nåd utan sanning. Alltså nåden framställs som någon slags villkorslös acceptans. Det finns ju en förkunnelse idag som är farlig. Man pratar om så mycket om nåd, nådens evangelium och evangeliet har nåd. Men att säga så här att ja, men du vet, Gud han vet ju om alla dina synder, vad du kommer att göra i framtiden. Så när det väl inträffar, då vet du, då bara ber du Gud om förlåtelse. För han har redan förlåtit dem före dig. Så bara led ditt liv. Men då tappar man ju sanningen. Sanningens ande ska göra dig fri. Så vi måste förstå att det finns nåd som Gud alltid ger oss när vi kastar allt på honom. Då kommer Guds nåd. Men det finns också en sanning. Och när det här urvattnas, då urvattnas kraften i Kristi kors. Då urvattnas liksom den helige andes närvaro. Han trivs ju inte när vi predikar ett evangelium som inte han kan bekänna sig till. Det är därför som vi har en tid när kyrkorna fylls av människor idag. Är ni med? Och det är fantastiskt. Men det innebär ingenting mer än att det faktiskt bara fylls av mycket människor. Vi måste lyssna till vad som predikas. Och det är tid för oss att förstå att det Gud gör i andra länder, det predikar man ju stenhårt. De världsdelar jag har varit i, de sammanhang jag har varit i. Av mycket av nåd och kärlek, men också sanning. Gud är ju sanning. Om man bara predikar nåd, då förblir ju synden helt orörd. Då behöver man aldrig ta itu med synden, för då lever man bara på Guds nåd. Men Bibeln säger att vi ska överge vår synd. Vi ska kasta den på Herren. Och då tar han den. Det är Guds nåd. Johannes 8:11 så står det. Jag dömer inte heller. Men gå nu och synda inte mer. Säger han till kvinnan. Ja? Så han ser inte bort det från synden. Men han kommer med nåd. Men han lägger till och säger. Men synda inte mer nu. Och skulle du ändå råka dit en gång till. Ja då kommer jag med min nåd igen. Men då kommer jag säga samma sak igen. Synda inte mer nu. Det står inte någonstans i Guds ord. Att det är Gud som ska se till att du ska sluta synda. Men du ska få kraft genom Guds ord. Att säga nej till det du skulle vilja göra så du inte syndar. Men om inte människor får höra det predikas, hur ska man då få kraft att kunna förstå vad synd är? Så man kan vända sig bort ifrån synden och i nåd och sanning bli fri. Halleluja! Det fjärde jag vill säga är att bibelsynen håller på att urholkas. Man säger ibland så här, ja men det där är bara kulturellt liksom betingat. Bibeln måste tolkas i vår tid. Morgan, det är 2025. Det är inte 1500-talet. Nej, men vi måste gå ännu längre bak. Vi måste gå till den första kristna församlingen. Vi kan inte ens stanna vid år 300. Alla biskopsmöten och successioner. Nej, vi måste gå till den första kristna församlingen. Som var fylld av helig ande och kraft. Men när bibelsynen urholkas, ja men då urholkas ju bibelbruket och hur vi använder Bibeln, hur vi ska tolka allting. Bibeln är inte längre för många kristna en normgivande auktoritet, vet du det? Det finns de som säger att Bibeln inte är Guds ord idag. Bibeln är en bra bok, men inte Guds ord. Och vet du, då tänker jag så här, hur tänker Gud? När han vill ge oss av all sin kraft ur varje stad, varje plats. Om inte vi tror på Guds ord. Halleluja! Det är tid för församlingen att resa sig upp. Halleluja! Och inta sin plats, har vi sagt i många år. Men se till att du gör det! Det räcker inte att predikanterna, profeterna skriker om det. Du har ett ansvar. Du måste resa dig upp och säga, nu får det vara slut på mitt mediokra kristna liv. Nu vill jag bli on fire. Ja, men jag är född i Sverige, vet du. Jag bor i Alingsås. Och då säger Gud, just därför. Eller som någon säger så här, ja, när man läser Bibeln. Ja, men det där kan vi inte Gud mena idag. Nähä? Okej. Så när menar han det? Men det var på den tiden. Nej, det gäller nu. Vi lever i Apostlagärningarna 29. Så det står så här i Matteus 7 och vers 24-27. Lite bara komprimerat, att när ordet inte längre är grunden, då faller hela huset. Vet om att det är mycket som faller sönder idag? Och vet att det är Gud som tillåter det? En del skyller det på Satan. Ja, det är Satan, han härjar här. Jag har känt det profetiskt i många sammanhang jag har varit i. När det är saker som har gått sönder. Det sållas sönder. Gud sorterar. Så har man skylt det på djävulen, vet du. Och som har kommit dit och flera teamet har varit med ibland. Du vet, och så har vi bara känt att Gud tillåter det här. Det är för grunden är så sprött. De bygger inte på ordet. De bygger på känslor och vad de tycker. Därför faller det sönder. Om man ska bygga högt, då måste man ha en fast grund. Det är självklart. Jag tror inte du skulle vilja bo i ett höghus i Taiwan på 25:e våningen om inte du visste att grunden var ordentlig. Tänk att du skulle gå in i ett hus där, vet, ett stort hotell. Jag har inte varit på så fina hotell någon gång, men det finns de som har varit. Och så går du in på hotellet och säger, ja, du bor på 25:e våningen morgon. Ja. Ja, grunden är inte så jättebra här. Vi har haft lite problem med den och vi var inte så noga med det, men vi hoppas att det ska gå bra. Du tar hissen om den fungerar. Och så börjar det blåsa. Och alla byggnader är ju lite så här. Så det vajar ju lite. För är det helt stelt, då går det ju sönder. Så man tänkte att vara där uppe. Vet du. Om någon skulle säga det till mig. Jag skulle lägga tänka på det hela tiden. Undrar om det håller. Ja, vad var det han sa? Vad menar han egentligen? Grunden är inte riktigt stabil. Vilka har byggt den? Vad har de för utbildning? Vad har det varit för ritningar? Det är väl inte svenskar som har varit i Taiwan och byggt. De förstår väl ritningen. Ja, så är det Guds församling. Gud, om inte ordet är grunden och vi ödmjukar oss, då kommer vi aldrig kunna bygga. Gud kommer aldrig kunna bygga det han har tänkt. Då blir det i bästa fall historiemärken för efter nästa generation. Att ja, men de var duktiga här i kyrkan på det och det. Men det finns ingen frukt. Lite fantastiska saker jag säger ikväll, eller hur? Det är så uppmuntrande som bara den. Ja. Men det här är fantastiskt. Jag tycker för vi måste ha med oss det här inför det jag ska säga imorgon sen och morgonkväll. Men evangeliet, det femte. Evangeliet byts ut mot något annat evangelium. Som vi läste i Galaterbrevet. Det finns inget annat evangelium. Jag har skrivit ner så här. Att fokus flyttas ibland i vår tid från frälsning och från synd. Frälsning från synd till frälsning från låg självkänsla. Man ska bli frälst från fattigdom. Man ska bli frälst från orättvisor. Man ska bli frälst för att man har det jobbigt. Man ska bli frälst för att man har psykiska problem. Man ska bli frälst för att ja, men nu, jag mår inte så bra idag. Jag måste bli frälst. Det är inte därför djupast sett du ska bli frälst. Du måste bli frälst för att du inte ska gå evigt förlorad. Och då säger de i vår tid, ja men Morgan, vi tror inte på dubbel utgång längre. Vi tror på den här läran där straffet är att vi slutar existera. De som inte tror på Gud, de slutar att existera. Det är deras straff. Det finns en sån lära som sprider sig i USA nu. Starkt, och även i Sverige. Jag kommer inte ihåg namnet på den nu. Jag har den någon gång sen kanske. Men det finns en dubbel utgång. Det är därför vi måste bli frälsta. Det är därför det vi predikade på Power Station. Ett enkelt evangelium om frälsning, upprättelse, helande, betydelsen av helig ande, lovsång. Predika, vad är lovsång? Tillbedjan. Bli fri från skam, bli fri från skuld. Lev i nåd, men med sanning. Älska Guds ord, älska varandra. Se guldkornen i varandra. Ja, då människor bara känner, ja men det här är på riktigt. Det här vill jag ha. Och då är det lätt att profetera sen också. I den atmosfären. Det är inget kletigt eller religiöst. Eller man, ingen som känner så här, ah, jag ville profetera med mig. Morgan, har du ett ord för mig till veckan som kommer? Jag har ingen klipp och mat. Då blir jag precis tvärtom. Då väljer jag att, ja då profeterar jag inte alls. Och då blir de sura. En del i kyrkan besöker. Jaha, det kommer ingen profetia. Nej, är det därför du är här? Förstår ni? Inte ens Jesus höll på så. Jag är lite barsk ikväll, men jag får vara det. Så evangeliet, det håller på att byts ut mot någonting annat. Och vi har ett ansvar, vänner, du som har en tro på Jesus. Vi måste återta evangeliets kärna så vi lever i det. Så det är det evangeliet som är centrum i våra liv. Att det är det som får prägla mitt böneliv. Att Jesus kom och han dog och uppstod. Och han sitter på faderns högra sida och han har gett oss en helig ande som är profetisk. Gå ut och gör människor till lärjungar. Gå ut och gör skillnad. Gå ut till människor. Sträck ut en hand. Visa barmhärtighet. Gör någonting så Gud ser att du vill något. Halleluja! Halleluja! Därför att annars så kommer gränserna flyttas ännu mer. Och då är jag rädd att nästa generation har en kyrka som jag vet inte vad de får ta över. Jag har skrivit så här att det finns en konsekvens när evangeliet förloras. Även när kyrkan fortsätter och existerar. Och det är att det kan vara fulla kyrkbänkar, har skrivit. Det är karismatiska talare. Det är välgörenhetsarbete. Det är lovsångsband och det är härlig gemenskap med gott kaffe. Och frallor. Men det är inte mer än så. Vet om att jag sa ett tillfälle för många år sedan, jag skrev ner det här för jag hittade en gammal anteckning. Jag tyckte det var så bra sagt, men det var också väldigt... Det är... Ja, jag skrev så här att det är fullt möjligt att ha en kristen verksamhet utan att Kristus är i centrum. Det låter ju hemskt. I andra Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 3-4 så säger Paulus att i den sista tiden så kommer de att samla lärare som säger det som örat vill höra. Det som de älskar att höra. Och jag tror att du som är predikant där inne, flera har känt det ibland att man känner i anden. De säger så här, kom inte hit och predika det där jag inte vill höra. Tänk om Jesus skulle ha tänkt så. Då skulle inte han ha predikat speciellt mycket. Och han sa ju precis det fadern sa till honom att säga. Men man kan säga det på olika sätt. Man måste alltid ha kärlek med. Eller hur? Så är det ju. Men vi måste se till, vänner, nu att de här gränserna inte flyttas. Utan du är med och ställer dig upp och säger, jag vill ta tillbaka det som har gått förlorat i mitt liv. Jag vill fortsätta att leva i kärlek. Jag vill predika evangelium om synd och nåd och sanning. Om omvändelse, om att Gud är comebackernas Gud. Du vet att när du ber om det som vi kallar för väckelse. Och du verkligen vill ha det där vi kallar för väckelse. Det där begreppet. Du vet att du ber ju om så fruktansvärt mycket arbete. Och du kommer be om att få in människor nära in på dig som du knappt kommer att klara av. Du vet att vi har fått in bara de här 40 stycken nu, vet du. Jag har 7 ledare, 7 powergroupsledare har vi redan. Som är stabila, andefyllda och som jag kan lita på. De har heltidsjobb allihop. Men de har så mycket arbete med 40 stycken. Du vet det hela tiden. För de vet ingenting. Och de mår så dåligt och de vill ha hjälp. Och det är demoner som talar till dem på nätterna, kommer till dem och attackerar dem. Och då måste man rycka ut. Då kan man inte ligga och, ja, men jag ser på tv. Förstår ni? Förra veckan så var det en som kontaktade mig och en annan. Och hon har blivit befriad av en del demoner. Men det är lite intressant faktiskt. Du som inte tror på att den verkligheten finns. Den finns. Även i Alingsås. Tro mig. Så berättar den här kvinnan att det kom in. Hon skulle sova på natten. Hon somnade, men sen så vaknade hon av att det var demoner i rummet. Det är okej, jag talar om det här. Ni klarar det? Ja, en del klarar inte det. Demoner kom in, demoner i rummet och försökte ta henne och på olika sätt. Och då säger demonerna så här: du ska inte ha någonting med Morgan Karlsson att göra. Och så var det flera namn att räkna upp i vårt team. Så demonerna visste vilka vi var. Va? Och hon var så attackerad, för hon är nyfrälst och hon är inte helt fri än. Så det var en våldsam brottningskamp. Så hon fick tag liksom i telefonen och skickade ett messenger. Ja. Till mig och till en eller två till. Och skrev: nu håller jag på att dö. Vet. Ja. Det är en verklighet. Så om vi vill ha det här, du vet, en sann kyrka, en församling som lever i andens kraftfält, ett ledarskap som går före och inte håller på med betraktelser endast, utan lever i andens kraft, då kommer det kosta så mycket av vår uppmärksamhet. Ja. Så jag som är äldre nu, snart 57 år, jag får hela tiden ta hand om vi som är lite äldre, vi är några äldre i teamet naturligtvis, par. Vi får ta hand om de här yngre och hela tiden kolla så de mår bra, så att de fattar liksom att du är 30 år, du har varit frälst i 10-12 år. Va? Det här är ingen lek, det här är ett arbete, det här är på livstid alltså. Du kommer inte undan nu. Du säger du är ledare, är du ledare så kommer Gud att ge dig kraft, men du kommer inte undan. Och vi har lärt att du är inte ledare för att det ska vara coolt att liksom vara på plattformen. Du är ledare för att Gud ser att du har kapacitet och du är kallad och det kommer att kosta allt. Och de bara säger: yes sir! Så här är det ju, eller hur? Varför säger allt detta ikväll? Jo, det är för att vi är i en sån tid. När jag tror att Gud vill föra oss tillbaka först in i hans närvaro. Och se till så inte gränserna flyttas. För att jag kan lova dig en sak, att vi kommer att möta sammanhang och människor som har bytt ut evangeliet mot något annat i den tid som är och den som kommer. Vi kommer att möta människor som inte tror på det sanna evangeliet. Vi kommer att möta människor som vill ha en light-variant, förstår ni? Och det frälser ingen människa. Det är därför som vi i kärlek måste börja säga: Gud, jag vill att den kyrka jag är med i, min församling, min kontext, min troendes gemenskap, min ekklesia, ska vara fylld av din närvaro. Jag vill inte att gränserna flyttas. Jag vill tro på det. Jag förstår inte allt Gud det som står, men jag vill tro att Guds ord är ditt ord. Jag vill tro att det du har skrivit är sant. Jag tror på nåd. Jag tror på sanning. Jag tror på comebackernas Gud. Jag tror på syndernas förlåtelse. Jag tror på helande. Vi vill se mer. Jag tror på profetior. Vi vill se mer. Vi tror på allt det här Gud har sagt i sitt ord. Och vi vill se mer. Men då säger Gud, då vill jag att ni ska leva i det. Ni ska tro det. Flytta inte gränserna. Vet du varför? Det är sådana våldsamma krafter i rörelse nu. I Sverige. Och jag har sagt på någon onlineundervisning, jag ska inte gå för djupt in i det här, men bakom det som sker, det är där det sker. Så tro inte allt du läser, tro inte allt det du ser, att det är exakt så. Det är något annat bakom som gör att det sker det som sker. Även mitt i församlingen. Och ju äldre jag blir, så måste jag ändå säga, så blir jag mer och mer klar över att det är en våldsam maktkamp i andevärlden mellan Guds änglar och demonerna. Och Gud själv och Satan själv. Över nationer, över städer, över sammanhang, över äktenskap, över individer, över tjänster, så är det en kamp. Vi är redan på den vinnande sidan. Men kampen finns där. Och så fort vi tillåter djävulen, vet du, och liksom tar någon, då är det direkt. Men det är en kamp idag, i Sverige. Idag så pratar vi, alltså, jag vet inte om du håller med mig nu, men visst hör vi minst lika mycket om klimatkris och klimatångest och klimatskam och sopsortering och ta hand om vår natur i våra kyrkor som vi hör om korsets kraft, omvändelse, synd och dom. Eller? Gud är säkert intresserad av hur jag sopsorterar. Vi ska ta hand om vår planet, absolut. Men inte tänker jag på det när jag går ut med min soppåse kanske. Liksom, på, förstår ni? Och vi ska ta hand om vårt klimat. Vi ska inte vara dumma. Det är inte det jag säger. Men när det har blivit religion, då är det någonting som har gått fel. Vet du vad det är? Det är profeterat att det kommer en tid när Gud kommer att förvränga, eller människor, Satan kommer att förvränga vår syn på Gud och vad Gud är. Ja. Det är så. Plattformen får aldrig vara en politisk plattform där vi ska domdera. Utan här ska det evangeliet förkunnas. Och jag är väldigt noga med, jag vet inte hur det är annars i Sverige, men vilka jag i mitt sammanhang släpper upp på plattformen, du vet. Alltså det är exakt 9 stycken på Power Station bara. Nu är det vi som arrangerar det för vårt ministry. Vi är 9 stycken. Det är bara vi 9 som engagerar oss på plattformen och gör olika saker varje gång. Plus lovsångstimmet. Inga fler. Varför? Därför jag vet vilka de är. Jag släpper inte upp vem som helst. Ibland gör man misstag och ger micken till någon som inte skulle haft micken. Då får man be Gud om förlåtelse. Och så får man säga till den som sa någonting som inte jag tyckte var rätt att det var inte rätt. Halleluja. Det är så tyst där inne. Men det jag säger här, vet du vad det är? Det är grunden för allting annat vi håller på med. Allt det vi vill ha från Gud. Lovsång och härlighet och kraft och profetia. Wow, vi vill ha kraftfull kyrka. Det börjar någonstans. Se till att du tar ditt ansvar. Se till att du lever i profetisk ande. Jag har skrivit så här på slutet. Våga tala sanning i kärlek även i obekväma frågor. Var rädd på att du får lite pisk. Och när du får pisk, så tänk på att du gör det för Kristus. Tror att jag har fått lite pisk ibland? Jag är så öm i hakan så jag känner inte hakan snart. Men det var som min boxningstränare sa till mig när jag var ung, att du är ett löfte, Morgan. Och han sa det tre år när jag boxades. Han sa att jag var ett löfte. Och jag förstod aldrig det. Jag slog hårt och jag var snabb på fötterna. Men jag frågade, vad är det du ser hos mig? Du säger att du tål mycket stryk, sa han. Jag har tagit med mig på det andliga planet. Att fostra lärjungar i vår tid är viktigare än att bara att vi ska vara medlemmar. Det förstår vi ju. Gå ut och gör dem till medlemmar. Nej. Lärjungar. Visionsbärare. Medarbetare till Gud. Så min fråga till oss ikväll är ju, vem är det som är centrum i våra liv? Det kanske är dags att krossa lite av egoismen och den här falska ödmjukheten ibland som leder till rent högmod när vi tror att vi är så otroligt viktiga. Återigen, Gud kommer att möblera om. Vi ska strax gå mot avslutning, men jag vill bara ta med dig till Josua bok. Får jag göra det? Vi ska inte hålla på så länge mer ikväll. Vi ska be för varandra. Vi ska ha lovsång här. Jag hade så mycket mer ikväll, så jag har inte ens hunnit hälften. Men vi tar en annan gång. Josua, du kan ju berättelsen. Mose är död. Mose tjänst var ju en karismatisk tjänst. Men den är fantastisk att läsa om Mose. Och så dör han. Han får aldrig komma in i löfteslandet. Han får inte vara med om det där ända in. Men så är Mose död och så kallar Gud Josua. Josua hade en helt annan typ av tjänst. Han var inte så karismatisk på det sättet. Men han hade en gåva från Gud att etablera det som Gud hade sagt. Han var ju den som fick föra folket in i löfteslandet. Han fick etablera detta som Gud hade talat till Mose om. Och jag tror att den här stafettpinnen, du vet, när några springer före och har liksom gett sitt liv för evangeliet. Vi har pionjärer i Sverige. Vi har Håkan och Solves generation och generationen före er. Som byggde missionshus och gick i bräschen i Sverige. Och generationer innan det, slutet på 1800-talet, skarven, 1900-talet. De jobbade hårt för Guds rike. Det fanns förföljelse i Sverige också på den tiden, vet du. Läs lite veckans historia om Sverige så får du se. Och de plöjde och de gjorde sitt. Det var som Mosetjänst, va. Men sen har det blivit en stafettpinne. Människor går vidare in i evigheten. Och så ligger mantlarna där och så ligger stafettpinnarna där. Och någon skulle ju ta upp stafettpinnen. Gärna skulle man ju önska att någon sprang sida vid sida ett tag som man gör en stafett, va. Men ibland så är det som att det är ingen som tar stafettpinnen. Det är ingen som plockar upp det, utan plötsligt så bara går någon hem till Gud och så tappar de stafettpinnen där. Och så ligger den där och så är banan där. Men det kommer ingen att plocka upp den. Och då får man aldrig veta vad skulle ha hänt. Men de som plockar upp de stafettpinnarna förstår att vi är en del av ett arv som har gått före. Och nu är det tid att etablera och gå in i det som Gud har tänkt. Att inte slarva bort det. Man brukar säga att det är tre generationer. En bygger upp, en förvaltar och en förstör det. Jag brukar säga så ibland. Eller hur? Men nu är det tid att plocka upp de här. Att föras tillbaka. Men problemet är att det finns de i vår tid som inte vill ta upp stafettpinnarna. För att de vet att den där stafettpinnen, det innebär att jag måste tillbaka till evangeliets kraft och kärna. Och jag måste springa med pionjäranda, erövringsanda. Och jag måste tala mission, jag måste tala om korsets kraft. För det är det som den stafettpinnen är fylld av. Men den vill man inte ha. Och då ligger den där. Men jag tror det är en tid nu när Gud kallar oss lik Josua och Kalebs ande och generation. Det är dags att plocka upp den här stafettpinnen nu och se till att springa in i det som Gud har tänkt och etablera. För om vi inte gör det i vår tid, min generation och min generationen efter mig, så ska du veta att generationen Z, där påstår man i kristen media att de söker Gud. Det gör de säkert, men det är en sån liten del bara av Europas befolkning. Det är en sån gigantisk utmaning. Om du tänker på hur islam utbreder sig. Har du koll på det? Var inte naiv. Var inte naiv. Därför är det så viktigt att säga: Herre, jag vill ta upp den här stafettpinnen. Det ska bli jätteintressant att se vad du har för mig. Och så likt den här röda mattan så har Gud lagt ut en röd matta åt dig. Så får du gå i den, vet du. Du står på Jesu blod och han premierar dig. För han säger att du är beredd att betala priset. Och då säger Gud till Moses, jag vill bara läsa det innantill. Ni kan ju det här. Han säger så här: min tjänare Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan. Du och hela folket, in i det land som jag ska ge till Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett er. Alltså det var förberett. Vi behöver inte gå i egen kraft. Han har förberett det åt oss. Som jag lovade Mose. Som Gud har lovat oss. Genom sin ande. Gud har inte gett upp hoppet om Sverige. Men han kanske har gett upp hoppet om svensk kultur i kyrkan. Det är därför det kommer nya sammanhang på ett nytt sätt som tar stafettpinnen vidare, för det kommer inte se likadant ut. Är ni med på det? Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Så som jag var med Moses, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed, det är starkt, har lovat deras fäder att ge dem. Var bara stark och lite svensk frimodig. Var mycket stark och frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Alltså, det fanns en generation före som hade gett vidare undervisning och sa, följ mig och mitt exempel. Halleluja! Den unga generationen i Alingsås som letar efter Gud vill jag se på en generation som kan säga, följ mig. Och då vill ju till att du går åt rätt håll. Halleluja. Halleluja. Jag är så taggad. Och en del av er är så trötta. Fysiskt trötta alltså. Halleluja. Se till att du är den, en av dem som aldrig ändrar gränserna. Håller till Guds ord, blodet och namnet. Tre fundamenten i kristna tron. Har man den klar över sig, vad det betyder och vad det gör med en och vilken kraft det är, då räcker det långt. Då räcker det långt. Halleluja. Så likt Josua så ska du uppmuntras ikväll och vara en av dem som inte faller in i den här liberala hållningen, utan ta Jesus på allvar. Se till att du för människor till tro. Du vet att jag har förstått, och det är ingen fördömelse eller förkastelse över någon när jag säger det, men jag har förstått att det är många idag som det är länge sedan som man förde någon till tro. För man vet inte ens vad man gör. Det var länge sedan man i en kyrka hade kurser i eller undervisning om hur man för människor till tro eller till andedop. Och det är klart, vet man inte hur man gör, då är det svårt att göra det. Så är det ju. Men det finns ett rop där ute bland folket, hos människor som längtar efter frihet och hopp och tro. Och så säger vi så här, men jag tror på hoppet. Jag tror på Jesus Kristus. Han har frälst mig. Har du tid 5 minuter att lyssna, brukar jag säga. Har du orkat vara tyst i 5 minuter, så ska jag berätta för dig vad min tro betyder och vad det har gjort i mitt liv. Och när man har gett den life storyn, du vet, då har man halva foten inne. Och sen kan man ju vara lite smart och så kan man säga så här: är det någonting som hindrar mig nu att jag får lägga min hand på din axel och be? Och innan de har hunnit svara så har du redan börjat be. De tar aldrig bort handen från din axel, för de vill bli välsignade. För jag säger så här, det är fruktansvärt när människor förbannar varandra. Men människor vill ha välsignelse. Så får jag välsigna dig. Det finns ingen som har sagt nej någon gång, tror jag. Kanske någon gång, men det kommer jag knappt ihåg. Men ni förstår. Och det här tror jag är uppdraget för oss nu i vår tid. Och nu ska vi be till Gud ikväll. Om att du ska få kraft och kunna se och förstå att du är en del i ett större sammanhang. Det anden gör nu över hela vår värld. Jag måste vara ärlig och säga, och det, jag tror att det är fler som håller med mig, att jag får ofta påminna mig om själv när vi har våra teamträffar varje vecka i Mission och Hope, att vi är en del av ett större sammanhang. Det skulle vara hemskt om det bara var Sverige. Jag förstår det, för jag påminns ofta. Tänk att jag är en del av det Gud gör i andra länder. I Europa, du vet, Sydamerika, Afrika och USA. Jag är en del av den profetiska anden. Det finns samma möjligheter i Sverige. Och vi tycker, ja men det är så trångt. Ja men se till att skapa utrymme då. Be inte om ursäkt. Bara dundra på. Va? Sån är jag. Är det rätt eller fel? Men jag bara går på, vet du. Nästa vecka ska jag träffa företag i Karlstad igen. Vi ska diskutera lokaler och sånt framöver här. De har undrat vem jag är. De har kollat upp mina YouTube-kanaler. De har kollat upp min hemsida. Det vet ju jag. Så jag kommer dit. Jag ber ju inte om ursäkt, va? Jag säger precis som det, va? Jag är predikant och vi ser människor bli frälsta, upprättade och hela. Vi tror på Jesus Kristus. Och hela Karlstad, Värmland behöver det här. Det är sån jävelskap, det är sånt mörker, det är sån hopplöshet. Det är så mycket skjutningar och handgranater. Så Jesus är svaret, va? Va? Eller vad tycker du? Och de säger ju ingenting. De har inget att säga. Vad ska de säga? De har inga svar. Jesus är svaret. Halleluja. Och det är församlingens uppdragscentrum. Amen. Broder, du som spelar klaviatur, bara... Du sätter dig och spelar lite. Vad heter du? Karl, så var det. Bless you, Karl. Bara sätt dig. Så ska vi ta en stund när vi ber tillsammans här. En annorlunda predikan kanske. Att inte tänja gränserna. För vad, det finns konsekvenser på det. Det blir en kraftlös kyrka. Och Gud vill ha en stark kyrka. Och jag vill säga till Korskyrkan så här. Profetiskt. Och det är ingen som har sagt någonting till mig, för det är noga med att jag vill inte veta någonting om platser och kyrkor och sådär. Och jag vet egentligen inte så mycket om er historia heller, mer än att jag var i slutet på 90-talet, till och med så långt tillbaka, var jag predikade i en kyrka som heter Guds eld, tror jag. Eller det är samma kyrka, eller samma, okej. Jag ska säga så här, att du ska inte drabbas av mindervärdeskomplex eller jämförelsekomplex på det andliga planet. Det är en förbannelse. Titta inte på och jämför inte med andra kyrkor. Hur menar du? Det är lätt. Det är lätt idag i Sverige. När man ser på sociala medier och allt är så fantastic, epic, fabulous. You can't miss it. Take a train, bus and helicopter and flight. You can't miss it. Come in Sunday. You can't miss it. It must come. Och sen nästa söndag så är det samma. Ja, man tänker, hur lyckas de överträffa? Och det är fritt för dem att skriva så. Men det är lätt att det blir väldigt jobbigt för dem som har lite folk. Som tycker att de ingenting har. Eller jag räcker inte till och... Kaffe smakar inte gott och frallorna är torra och gurkan den är torr också. Allt är hopplöst. Förstår ni? Men vi får aldrig hamna i det träsket att börja jämföra oss med andra. Utan se på Kristus Jesus, vad han har gjort. Vad han vill göra. Halleluja! För den helige ande är nyckeln. Och du längtar efter den helige andes frihet och glädje och profetens skärpa, då kan han ge dig det. Då är det det som betyder någonting. Se till att du vet vart du är på väg. Idag när jag åkte hit från Östergötland, jag kom från ett annat håll idag, så tror jag blev påminn av den helige anden när jag började be för Alingsås. Jag vet inte om jag är ute på Halis nu, men jag tror... För jag blev påminn om att jag predikade här förra gången jag var här, eller förra, om vikten av att veta vart man är på väg. Att inte bara tycka allting är härligt och fantastiskt och karismatiskt, utan veta vart du är på väg. Och att veta vart man är på väg, det är viktigare än att allting ska vara så underbart. Därför att om allting är underbart, till slut så börjar man jämföra sig med alla andra. Jag tror Gud vill att du ska förstå att han kan göra stora saker genom det lilla. Halleluja. Får jag berätta en grej för dig? Är ni trötta? Längtan efter kaffe? Det tar någon minut. Jag gillar inte klockor i kyrkan, vet du. Jag var på en sån här kyrka, du vet, att man räknar ner. De hade sagt, du får 48 minuter på dig. Och så gick den igång, vet du. Och jag var så irriterad på den där tiduret som gick där, vet du. Så mitt i predikan så sa jag bara, i Jesu namn stanna. Och då stannade tiduret. Och de fick inte igång det, vet du. Jag tyckte det var humor. Men jag var i Norge, jag predikade väldigt mycket när jag var ung. Och under 1998 och 99, jag var så knappt 30 år gammal, så var jag i Hamar, i pinsemenigheten i Hamar. En kyrka på 600 medlemmar och de var ansvariga för Hedmarkstoppen och vet, den stora konferensen och så. Det var jag tror det var en vecka, en onsdag till söndag varje månad i 14 månader. Skrev kontrakt. Och Gud gjorde fantastiska saker. I ett av mötena så kom det en ung predikant, evangelist, som besökte oss. Och han var från Alaska. Och han hade ett vittnesbörd som var helt otroligt. Det var en liten kyrka i Alaska. Jag kommer inte ihåg vilken plats det var. Och de hade bett om en liten kyrka på 15-20 medlemmar. De hade under flera år bara bett till Gud om hans närvaro. För de förstod att här kan vi hålla på och ha gudstjänst. Men till slut är man 10-15 stycken och vet, man kan inte ens profetera över dem snart för att man vet allt om alla. Och de kände bara att nu Gud, måste du komma, så annars så kastar vi in handduken. Och de bad och de bad och de bad. Och det här finns inspelat på band, så han efter gudstjänsten här, jag tror det var en lördagkväll, så åkte iväg hem till några ledare och så hade han med sig ett kassettband på den tiden och så satt han in för att spela in alla mötena. Så fick man höra att en av kvällarna efter ett antal år där man bara hade ropat till Gud om att Guds eld skulle falla över dem. De var trött på att vara en religiös kyrka. De bara ropat till Gud, låt din eld komma. Låt din eld komma och berör oss. Sätt våra hjärtan i brand. Och så hör man, för att spela in det här mötena, var långa, det var mer som bönemöten och lovsång och så här, du vet. Och så hör man på kassettband, och han berättar vad som hände under tiden, vet du. Det var helt. Då hör man, det kommer som ett dån. Ungefär som det kommer ett, som ett Herkulesplan, du vet, över huvudet. Där. Så hör man bara dånar högre och högre och högre. Och så hör man hur lovsångsteamet, de var 8 stycken berättade han, som stod på plattformen och hade lovsång och ledde lovsång, olika instrument. Och så hör man hur det här eskalerar, bara tilltar och det blir jättestarkt. Och man hör hur folk börjar skrika, fire, 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 fire! Och så hör man hur lovsångsteamet, det tas till en ny nivå, vet du. Så hör man hur det skramlar till och folk bara skriker, och så som ett Herkulesplan drar in i kyrkan. Och han berättar att hela lovsångsteamet slog sig ut ögonblickligen. Det kommer in som en eld i hela lokalen. Så alla i den lokalen, det var 10-15 stycken, bara tog dem fullständigt. Det märkliga var att den helige ande tog över och spelade piano och spelade pianosolo och trumsolo, gitarrsolo, bassolo. Alla instrument spelade helige ande på kassetten. Och Guds eld bara kom över dem. Så de låg utslagna, jag vet inte hur många dygn. Och det var 2,5-3 dygn. Det bara skrek. Och de sa, vi låg utslagna, vi fick lite vatten. Vi kunde ta oss ner liksom till pentryt och få lite vatten. Mat var inte tala på. Men det var sån kraftfält, det var sån eld i lokalen. Det som hände sen var att det fortsatte att brinna varje gång de samlades till gudstjänst. Och det fick den här lilla samhället i den här Alaska-byn reda på. För de hade sett hur elden bara tog tag i hela lokalen. Det brann i kyrkan. Och alla som kom in fick syndanöd. Och bara la sig platt. Och kunde inte stå upp. Det här pågick i 4 år. Och de bara ropa, vet du. Då bröt väckelsen lös på den platsen. Man var desperat. Halleluja! Sådana här berättelser som man kommer ihåg, du vet. När jag själv var 15 år och låg på bönemöte i Östergötland och inkommer det brandkåren, räddningstjänsten, och sa att det är tre grannar som har ringt och sagt att det brinner i pingkyrkan. Taket är övertänt. Och pappa bara reste sig och sa, jag minns han reste sig, han låg ju på knä på den tiden och bar. Så han reste sig upp från första bänken och tittade, han var helt för gråten, för han grät alltid när han bad. Och han sa, nej, det är bara Guds eld, sa han, ni kan vara lugna. Ni måste utrymma lokalen, sa han. Det ska vi inte alls, det sa han, för att det är bara Guds eld. Vi fick utrymma lokalen, vi var tvingade till det. Men det var ju ingen eld, det var ju Guds eld. Nere i Mariaholms bruk utanför Värnamo. Min mormor hade en släkting, hon kom därifrån. Och han var född blind på ena ögat och han var en bönemänniska. Och han hade ett speciellt litet hus i Marieholms bruk där han bad. Och när han började be så fick han kontakt med den helige ande på så starkt sätt så folk började vänja sig vid att i det rummet han bad så var det eldslåg och man kunde se det på utsidan. Så man slutade ringa brandkåren för man visste att det är ingen eld, det är Guds eld. Vi har tappat den där dimensionen, vet. Vi måste tillbaka dit. Jag kommer ju vägra någonting annat i Sverige. Jag vill ju se Guds kraft. Nu ska vi stå upp tillsammans. Ska vi ta och be lite? Ska vi göra det? Kobara shakaya masakoro lomontoria. Du får ursäkta mig att jag tar i lite grann och sådär, men jag är bara inspirerad. Det är bra att någon är där, eller hur? Halleluja. Halleluja. Shikita lomontoria. Där det står just nu och du har gåvan att tala i tungor så bara gör det. Bara släpp ut det du har på insidan i din ande. Vill du bara tacka Jesus för din frälsning så gör det. Men bara var i bön en stund. Halleluja. Kitololo Maria Sakarala Mantaria. Kobrostokoro la grandiestela Maria Stala Mantaria Estela Mendia. Lombro mumbra min baramasa kanala mantora cari Estela Maria Estela Mendia Mantori Estela Candaria. Lambro mumbra mimbra min gandam bamban se keida gansola mantoria. Oh la sala la mantaria. Fader vi tackar dig. Vi prisar ditt namn, Herre. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du var villig att dö på korset. Tack att du öppnade en ny och levande väg, Herre, in i det allra heligaste. Tack för ditt blod som rann på Golgata kors, Herre. Tack att i blodet så finns det liv. I blodet så finns det frihet från allt det som tynger oss. Allt det som binder oss, Herre. Tack att all skam, all skuld, allt högmod, allt det där som hindrar oss att komma nära dig, Gud. Det har du tagit på korset, Jesus Kristus. Vi tackar dig att du har upprättat, Herre, en relation från våra hjärtan till dig, Gud, Fader. Genom den helige ande. Och vi tackar dig. Shekehe. Jag ber, Herre, ikväll att du skulle etsa fast, Herre, en längtan i våra hjärtan att fortsätta trons goda kamp, att fortsätta stå på ordets kraft och auktoritet, Herre, att inte flytta gränserna, att inte låta människor fruktan ta över, att inte låta korsets kraft få liksom tyna bort i våra liv, utan låt oss bara ha det levande i oss, Herre, denna kraft som förvandlar, denna kraft som provocerar idag, Herre. Vi tackar dig för att du är Gud, Fader, i Jesu namn. Tack att du har vunnit en fullständig seger på Golgata kors. Tack att du har tagit all makt och kraft över alla demoniska makter. Tack att du har sagt på Golgata kors att det är fullbordat. Vi tackar dig, Fader, för att du har all makt i himmel och på jorden. Vi tackar dig för den här staden Alingsås med omnejd. Byggnaderna runt omkring, Herre. Fader, vi tackar dig att ditt profetiska ord går ut, Herre. I Jesu namn, vi tackar dig, Herre, för du har bestämt om den här regionen. Att all religiositet ska bara få ge vika i Jesu namn. Jag tackar dig för all den här andliga make-upen. All den här liksom religiösa med maskerna som inte vill veta av dess kraft. Att den skulle falla åt sidan i Jesu namn, så att din heliga andes kraft fick komma starkt över oss var och en, Herre. Körala sikila gantari estala brantoria. Romo mosa kidala grandi estala mataria. Lombro mi vara maggio solo prezekea. E lo lombro mombre ne non sara la gane ne seca da maccio lo cori esta. Lembra manione le seche ne nea. Laura Sakaria Basukuro Mendiana. Emo Soro Lomani Edalo Soro Lomantaria. Jag tackar för de stafettpinnarna som ska plockas upp från marken där de legat ett tag, Herre. Du ser om det finns några här inne som har sett stafettpinnarna ligga där framför dem, Herre. Jag ber att du ska ge dem frimodighet och kraft att böja sig ner och plocka upp stafettpinnarna och springa med det du har för dem var och en, Herre. Jag ber om att du ska sätta våra hjärtan i brand för dig, Herre. I Jesu namn, för en tid som denna så ska du resa upp Guds män och Guds kvinnor, Herre. Och så proklamera ditt ord, Herre, i tid och otid, som har kraft och auktoritet över ondskans andemakter, över alla demoniska makter och attacker som kommer över städer, byar, sammanhang. Tack att du har gett oss den makten, den kraften i den helige ande. Kora shakara basake hehe lombaro sopara la saka emar alla mamma shikehe lomano subramatia. Tack att du gör oss fria. Åh, du gör oss fria. Åh, du gör oss fria. Du gör oss fria. Shikehe ye mamma elo lolo sopora la carista la grattar justa emono lo sumbro mumbre mehehe leman alla saka la batia la sakaya. Oh, rasapa mama sakide lene nea solo lo borio solo bor la gandia kena lombro mombra sala la maria esta la santa lembro mumadie re sempre mazzazzi lo montoria. Tack Jesus. Halleluja, han är här. We praise your name. Oh, we praise your name. Oh, we praise your name. Jesus.